Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men valkampanjen i USA drog igång i princip direkt efter förra valet. Mycket ovanligt, sa tykonomerna. Och det var ju inte sista gången vi sa så om något som Donald Trump gjorde. Men han var förbannad på att folk inte tyckte att han hade vunnit på riktigt och vill vinna igen. Opinionsundersökningarna, de som hade så totalt fel förra gången, tippar på Joe Biden. Men i dagens studio igen. Då får du 10 skäl till att Donald Trump vinner valet. Jag heter Augustin Erba. Ja, idag ska vi dra 10 skäl till att Donald Trump vinner valet. Och med mig idag har jag en både långväga och nära gäst, nämligen Sanna Thorén Björling, som är i USA just nu för att bevaka valet åt Dagens Nyheter. Välkommen, Sanna.
Tack.
Sanna, ska vi börja med vad du gjorde i helgen?
Ja, jag körde till Reading som ligger i inte så långt utanför Philadelphia i Pennsylvania och gick på ett av Trumps kampanjmöten. Han körde intensivt den dagen, det har han gjort de senaste dagarna överhuvudtaget. Men då var det 4 kampanjmöten på en dag i Pennsylvania.
Och varför valde han just Pennsylvania?
Därför att det är en av de delstater där man tror att valet kommer att avgöras, så där det står väldigt jämnt mellan honom och Biden. Biden ligger ju före i de flesta av de här delstaterna, men Pennsylvania är en av de nyckelstaterna.
Mm. Och hur var det på det här rallyt?
Ja, just det här rallyt var ute på en lokal flygplats utanför den här stan och man fick gå flera kilometer för att komma dit och där hängde en jättestor amerikansk flagga ute på en stor gräsmatta. Det stod några flygplan där också. Sen var det några tusen personer där och det var lite försenat och sen landade Trumps flygplan och han kom dit och till stora applåder och stora entusiasm för de som var där.
Mm. Vilket leder oss till dagens ämne för podden, nämligen 10 skäl till att Donald Trump faktiskt tar hem valet här nu, trots opinionsundersökningarna. Nummer 1. Skattesänkningarna. Han utlovade skattesänkningar. Hur har det blivit med det, Sanna?
Han har verkligen levererat på den fronten faktiskt. Han har ju sänkt skatterna, genomfört en av de största skattereformerna på 30 år i USA. Det har ju framförallt gått till företagen och folk som redan har ganska mycket pengar. Så det är ju inte så att låginkomsttagare har känt sig jättemycket av det här. Men jag tror att det är en kampanjmässigt en ganska bra sak för honom, det tror jag.
Mm. Nummer 2, och det är att alla skandalerna alltså det har ju varit ett stort antal skandaler under Trumps tid. Men det intressanta är ju att det fanns ju ett antal skandaler redan innan, till exempel våldtäktsanklagelserna, det här ni vet, grab them by the pussy och konkurser och så. Sanna, vad skulle det kunna finnas för skandal som skulle kunna toppa alla de här skandalerna som väljarna kände till förra gången innan de röstade fram Trump som president?
Jag tror att det där beror på lite grann vilka väljare man tittar på. Jag tror att hans kärnväljare som man ju ofta pratar om, de är ju väldigt lojala med honom. Och de kommer inte att flytta på sig. Men jag tror att mycket av det här, en del av de här skandalerna ändå har skadat honom på marginalen bland kvinnliga väljare till exempel, som vi ser att han tappar i ganska hög grad. Så att jag är inte riktigt säker på att han är helt osårbar där. Jag tror att det där har naggat ner honom lite grann. Även bland en del konservativa grupper så har han tappat lite grann.
Mm.
Och det är ju ganska jämnt ändå, så att man kan ju, han har inte råd att förlora för många.
Nej, jag minns ju tydligt från förra valkampanjen när han sa att han kunde stå på 5:e avenyn och skjuta någon och det skulle inte påverka valsiffrorna. Men vi går till nummer 3. Och det är att han har inte startat något krig eller utökat ett befintligt. Hur är det med krigandet under Trump i USA, Sanna?
Ja, det där tror jag är väldigt någonting som många gillar. Att det vill ju även Obama vill ju dra sig ur en del av de här krigen, som framförallt i Mellanöstern, som ju har sett som att de inte har något slut. Däremot så tror jag att Trumps utrikespolitik, dels så spelar utrikespolitiken inte så jättestor roll för väljarna i regel. Och jag tror att en del av de här militärerna och folk som håller på med nationell säkerhet, de ser hans oförutsägbarhet som något rätt så farligt. Men jag tror att bland många amerikaner så är det ju, vill ju inte att USA ska lägga sig i en massa andra länder. De tycker att USA ska ägna sig åt sig själva.
Nummer 4. Ökade anslag till militären.
Ja, jag tror att det är lite grann samma sak där. Det är nog många som gillar det. Men jag är inte säker på att det är, hur tungt det skälet är. Samtidigt som han har sänkt alla de här skatterna och ökat anslaget till militärerna, så har också budgetsunderskottet skjutit i höjden. Det här tror jag också är någonting som ganska få väljare kanske egentligen är medvetna om eller ser de långsiktiga konsekvenserna av. Det kommer bli tufft för vem som helst som kommer efter Trump nu att ta itu med det här också.
Ja, just det. Så att om Trump förlorar och det blir Joe Biden, och så går det jättedåligt för att Trump har sålt ut hela statskassan, då kommer Trump kunna säga: vad var det jag sa, ni skulle valt mig.
Just det.
Ja. Nummer 5. Och det här, man kan ju naturligtvis diskutera detta, men jag skulle ändå vilja kalla det för en väg mot fred i Mellanöstern.
Ja, det kan man ju säga, att det har ju ändå förts en del förhandlingar och det har blivit ett samarbetsavtal i Mellanöstern mellan Förenade Arabemiraten, Israel, Bahrain. Och det förs en del diskussioner där. Jag är osäker på hur viktigt det här är för Trumps väljare. Jag tror att ekonomin är en betydligt större skäl om Trump skulle vinna valet. Det tycker jag man hör när man är ute och pratar med folk.
Mm. Ja, men det tror jag också. Men samtidigt så måste vi väl ändå erkänna att det var inte så många som trodde att Jared Kushner skulle kunna skapa någonting i Mellanöstern. Men den här strategin som Trump hade att utnämna Iran till huvudfiende och se till att alla så att säga enas kring det. Det har ju ändå varit en framkomlig väg, får man nog säga.
Ja, bland en del så har det absolut det. Han har ju gjort vad han har sagt att han ska göra. Det tror jag är viktigt. Att han uppfattas som en person som har uppfyllt sina vallöften. Det ser man också när man är ute på såna här kampanjmöten till exempel. Så står det folk med skyltar där det står promises kept. Alltså hålla löften. Mm. Och det tror jag är viktigt för många. Att han har faktiskt gjort det han sa att han skulle göra. Och han har lovat att vara tuff utåt. Ja, det har han varit också, tycker jag.
Ja, vi håller på att titta på detta ur en strikt republikansk synvinkel. 10 skäl till att Donald Trump vinner valet. Du har just hört de första 5, snart följer de följande 5. Välkommen tillbaka till Studio DN. Här sitter jag med Sanna Thorén Björling som är i Washington. Och vi diskuterar just nu de 10 anledningarna till att Trump kanske blir omvald. Vi har precis dragit igenom de första 5. Kort kan man säga de skattesänkningarna, att skandalerna har varit kända sedan förut. Han har inte startat ett nytt krig, han har ökat anslagen till militären och han tillsammans med sin svärson har gjort vad som en del tycker är en väg till fred i Mellanöstern. Och då kommer vi till punkt nummer 6. Och där har jag skrivit att han är tillgänglig för journalister och väljare på ett sätt som till exempel Barack Obama inte var. Hur är det med Trumps tillgänglighet, Sanna?
Ja, han är ju tillgänglig, absolut. Obama var ju inte särskilt tillgänglig och var ganska tuff mot journalister och får efter källor och så. Just det där vet inte jag hur mycket väljarna bryr sig om. Jag tror att, och Trump brukar ju själv säga att han utan sociala medier så hade han inte kunnat göra någonting. Och han med sitt twittrande och att det är hans sätt att kommunicera direkt med sina väljare. Jag tycker man ska komma ihåg att de flesta väljare inte alls är på Twitter. Utan det är ju vi journalister som är besatta av Twitter. Och det är ganska många av hans väljare som tycker att hans twittrande är ganska besvärande. De brukar säga, tycker jag, när man träffar dem att ja, han kanske uttrycker sig lite slarvigt ibland, men han har levererat X, Y, Z. Så att jag tror att det är kanske trots hans twittrande som de fortfarande står bakom honom. Sen tror jag att hans ständiga angrepp mot medier har varit väldigt effektivt. Det har verkligen slagit rot hos många väljare. på ett sätt som man ju som journalist, om man har ett journalisthjärta, så tycker man att det är väldigt sorgligt. Och jag tror också att det faktiskt är rätt farligt för demokratin när det sker på ett så systematiskt sätt.
Mm.
Om det hjälper honom eller inte nu, det återstår väl att se. Det är ju liksom en del i en större utveckling på media. I medieklimatet tycker jag, med en polarisering av medierna.
Ja, men det är jag tycker att det är intressant här, för att om man jämför till exempel med Obama, det här att Donald Trump, han ringer ju in till Fox News och sitter och pratar med dem så länge så att de är tvungna att säga ja tack Mr. President, men nu måste vi gå vidare till andra saker. Det är ju inte, jag menar även Obama gjorde ju naturligtvis aldrig så, och jag menar, tänk, det är ju ungefär som om liksom Stefan Löfven skulle höra av sig till Karlavagnen eller Ring P1 en morgon när han har suttit och lyssnat och tänkt så här, men nu måste jag höra av mig här. Ja, vi går vidare i dessa 10 punkter, och nummer 7, och här återigen, det beror ju på vilken politisk polaritet man tillhör, men om vi nu ska resonera utifrån republikanernas sida, så kan man nog ändå ha nummer 7 som segrade covid-19. Sen är vi väl alla medvetna om att det fanns ju en hel del komplikationer med det där besegrandet som innehöll syrgas och allt möjligt så. Men i ett republikanskt hjärta så kan man nog säga det. Han du prata med någon, när du var på det där rallyt, Sanna, han du prata med någon om hans corona sjukdom?
Nej, jag pratade faktiskt inte om hans egen sjukdom med någon där. Men man kunde ju, man hör ju att det är många där som förlåter honom för att ekonomin har gått dåligt trots pandemin. De skyller inte den ekonomiska nedgången under pandemin på Trump. Däremot tycker de att det är viktigt att man öppnar på ett hyfsat sätt. Sen tror jag att pandemin är faktiskt en black om foten för honom. Det är tufft för honom när det just handlar om covid-19. För smittosiffrorna stiger ju jättemycket i USA just nu. Jag tror att det som är spännande där är ju vad som händer i kölvattnet av pandemin, eftersom den har förändrat hela infrastrukturen kring valet. Och det är ju, hela den här poströstningshistorien hade ju inte uppkommit om det inte hade varit för pandemin.
Nej.
Ja, och det där är ju ett helt kapitel för sig,
ja,
kan man säga.
Ja, men det där är intressant, för att till exempel i Brasilien så kunde vi ju höra att Bolsonaro blev ju mer populär trots att han har fört en liknande politik som Trump. Men vi går vidare till nummer 8, och det här är ju din hemmaplan, Sanna, för det här är ju ett traditionellt presidentvalspunkt, nämligen att amerikaner röstar sällan bort sittande presidenter. Varför är det så?
Nej, det är så är det ju statistiskt. Det är inte särskilt många presidenter som har suttit bara en period. Och det är ju en av de faktorer som såna här förståsigpåare och sådana som gör prognoser brukar lägga in när de ska beräkna sannolikheten för att någon kommer att vinna eller förlora ett val. Det är det här att man faktiskt redan sitter. Då brukar man få förnyat förtroende. Jag tror att Donald Trumps period har ju varit så speciell på alla möjliga sätt att jag är inte säker på att de där sakerna gäller längre faktiskt, och för honom. Och jag tror också man kan påminna sig om att han är också en av få som faktiskt vann valet förra gången utan att få en majoritet av rösterna. Det är ju också ganska unikt.
Mm.
Och vinner han i år så tror jag att då är det också utan en majoritet av rösterna.
Ja, nej, vi sorterar in det där under man vet vad man har men inte vad man kan få röstandet kanske. Nummer 9, Trump har framgångsrikt skrämt många väljare med Black Lives Matter och migration, och vi ska ta och lyssna på en av dem som du träffade på det här rallyt.
It's falling apart and this election is going to determine whether it continues or not, because I can tell you for sure if Trump doesn't win, it's done. We're going to be like a socialist government like Venezuela.
Vi kommer bli som Venezuela. Vem var det du pratade med där, Sanna?
Ja, det var ett par som kommer därifrån i glesbygden i Pennsylvania som tyckte att den amerikanska demokratin skulle vara hotad om Trump inte vinner valet. De menar att Bidens syn på USA är någon slags socialistiskt kommunistiskt samhälle som de värjer sig väldigt mycket mot.
Mm.
Och att det då blir USA i princip kuppat av vänsterextremister. Mm. Det är ju intressant tycker jag, eftersom den stora debatten om USAs demokrati, den handlar ju om det, oftast om det som Trump har gjort mot demokratin och undergrävt, förskjutit normerna och gjort angrepp på medierna till exempel och andra demokratiska institutioner. Men de här väljarna, och de här var inte de enda som uttryckte sig på det här sättet som jag pratade med, de ser det på ett motsatt sätt. De tycker att Biden är det stora hotet mot demokratin i USA och friheten i USA.
Mm. Och så kommer vi till den sista punkten som kanske är den viktigaste, och det är att Trump har levererat konservativa domare, och långt över förväntan dessutom.
Långt över förväntan. Över 200 federala domare på livstid har han levererat, inklusive 3 då till Högsta domstolen. Det där tror jag är en av hans viktigaste och mest långtgående vad han har åstadkommit, och det kommer att ha påverkan på amerikansk politik i flera decennier. Men det kan ju också ha rent praktisk betydelse nu, om det nu blir bråk kring valet. Och det återstår väl att se vad de i Högsta domstolen, om valresultatet på något sätt skulle hamna där, vad det innebär. Det vet vi ju inte än faktiskt.
Tack Sanna Thorén Björling från Washington för att du var med och hjälpte oss att tänka ut 10 stycken skäl till varför Donald Trump kanske kommer att vinna valet. Och om han gör det, det får vi ju veta ganska snart, eller inte, beroende lite grann på hur jämnt det blir. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, exekutiv producent och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Och imorgon, då kommer 2 poddar från Studio DN. Först en podd som berättar om det här kaoset som vi pratade om alldeles nyss, det vill säga när presidentvalet hamnade i Högsta domstolen för 20 år sedan, när det blev bråk om hur valet egentligen hade gått. Och sen, lite senare, beroende på hur det går med rösträkningen och med elektorerna, så hoppas vi kunna komma med en analys av det som hänt under valnatten i USA. Vi hörs!